Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej, du lyssnar på Amerikabrevet och det här är en podcast om hur det är att bo och jobba i New York. Och jag som pratar, jag heter Fanny Reutersvärd. Och i varje avsnitt så träffar jag en svensk tjej som bor och jobbar här och delar med sig av sina bästa karriärstips. Och just nu på amerikabrevet.com så kan du hitta gamla avsnitt, bland annat med modellen Sabina Karlsson och även gymentreprenören Carolina Gunnarsson Kim och vdn Kronja Hultin med flera. Men idag så träffar jag Kristin Dedersson som är designer, stylist och modeillustratör. Kristin har ett förflutet på Style In i Sverige men bor sedan några år tillbaka i New York där hon frilansar. Och vi ska dyka djupare ner i det skandinaviska versus det amerikanska modet och jämföra lite hur den enkla och avskalade stilen som vi gillar hemma i Sverige funkar mot den något mer feminina och preppy stilen som man ser här borta. Och som vanligt så går det att följa mig på Amerikabrevet på Instagram och man kan även hitta alla tips på amerikabrevet.com. Välkomna! Okej, välkommen Kristin!
Tack så mycket!
Det var jättekul att prata med dig idag. Vi hoppar rakt in i det tycker jag. Kan inte du berätta vem du är?
Yes, absolut. Kristin heter jag. Jag bor här i New York sedan 4 år. Jobbar som modedesigner.
Och vad fick dig att välja den banan?
Oj, ursprungligen så... Alltså, det lutade alltid mot någonting kreativt. Min mamma sydde otroligt mycket kläder för mig när jag växte upp. Så småningom började jag också sy mina egna kläder. Och sen blev det så helt enkelt att jag valde att plugga vidare inom det.
Okej, och vad pluggade du i Sverige då?
Ja, i Borås på Textilhögskolan.
Just det. Och det är väl den skolan som finns väl i Sverige?
Ja, det är den och Beckmans. Sen finns det små kortare utbildningar också, men det är väl de som är de huvudsakliga.
Och vad var det som fick dig fast? Liksom? Eller vad är det du önskar med det?
Alltså det är ju det kreativa liksom. Det är någonting som är så svårt att avstå från när man väl har börjat. Jag har fastnat i den hela skaparprocessen och så vidare.
Ja. Men kan du berätta mer där? Du sa att din mamma designade alltså era kläder när ni var liten. Hur var det?
Jo, men alltså när jag var väldigt liten så hade jag inga problem med det överhuvudtaget. Hon sydde väl det mesta till mig. Senare liksom, när jag blev tonåring så började jag ha lite egna visioner om hur jag ville klä mig och vad jag ville ha på mig. Så då var det ofta jag som berättade för henne vad hon skulle sy. Och så småningom blev det ganska komplicerat och mer avancerat. Så då när hon började säga nej, det går inte, så blev jag helt enkelt tvungen att börja experimentera själv och lösa det liksom, och visa att det var möjligt.
Det är lite tack vare din mamma som du valde.
Ja, men absolut. Det var ju så jag kom in på den banan.
Var det liksom crazy manchesterbyxor? Vilket år pratar vi här?
Alltså jag gjorde absolut ett par manchesterbyxor åt mig själv. Det här var väl... Alltså, som mest intensivt sydde jag under gymnasietiden. Då sydde jag det mesta till mig själv. Och sen fortsatte det bara. Redan innan jag gick i skolan för att lära mig mer så började jag gick till små butiker och visade upp mina kläder och de tog in dem och sålde dem och så vidare. Så att jag startade liksom ett märke innan jag egentligen visste vad jag höll på med.
Jaha, men det är fantastiskt. Och det här alltså, menar du gick i skolan?
I gymnasiet, ja.
Okej. Okay.
Precis. Men gud, så jag sålde in några butiker där i Örebro, Stockholm, Göteborg. Faktiskt en i New York också. Det var en tjej som tog med sig mina kläder hit och sålde in dem i en butik.
Men det är ju så häftigt.
Ja, det var roligt. Det var väldigt spännande då.
När du var liksom tonåring. Ja. Men hur såg det ut? Och vad var din signaturstil?
Alltså, då var det ju ganska liksom enkla, mycket trikågrejer. Just för att det är lätt att sy på hemmamaskiner och så vidare. Jag hade ju liksom inte fabriker och så då. Så att det var väl, ja, men ganska enkelt men ändå väldigt experimentellt och kreativt kan man väl säga.
Det är jättehäftigt. Var finns de plaggen kvar idag?
Ja, de finns ju i folks hem lite här och var. Nej, jag har faktiskt en hel del liggandes hemma hos min mamma också som bara är förvarat.
Men kunde du tjäna pengar på det då?
Ja, alltså det var lite så fina extra pengar, absolut.
Men det här är helt otroligt. Jag tycker du ska vara superstolt över det här. Det känns ja. Som en så cool grej att starta ett företag när man är så där ung utan att ens liksom att det var meningen.
Så någonstans är det väl egentligen lättare då nästan. För att man är så naiv. Man vet inte riktigt vad man ger sig in på. Så man bara gör. Det var ju samma. Jag ringde upp Margareta van den Bosch som var designchef på H&M då. Och frågade om jag fick intervjua henne till mitt specialarbete och hon ställde upp, så jag åkte upp till Stockholm och gjorde en intervju och så vidare.
Man önskar man hade kvar den här naiva attityden, men precis. Det är ju så underbart att bara vara så orädd och köra.
Ja, absolut, det skulle jag gärna ha mer av fortfarande.
Ja. Okej, okay, så då hade du ditt eget märke, pluggade sen vidare i Borås.
Ja.
Och sen så tog du dig upp till Stockholm.
Ja, precis. Eller, jag mellanlandade i Göteborg först. Jag jobbade ju som designer för Stylin i många, många år. Så när jag började där så var företaget fortfarande baserat i Göteborg. Och sen senare flyttade vi hela företaget till Stockholm. Och även jag.
Okej. Okay. Ja. Och Stylin, det är väl också lite känt för sina trikåplagg?
Alltså det var ju så. Det började också, absolut. Vi gjorde ju allting i ateljén i Göteborg till en början.
Ja.
Och senare när vi växte så la vi ut det på fabriker i andra länder och så också.
Ja. Och sen efter några år där i Stockholm så hur kom det sig att du flyttade hit till New York?
Nej, men jag hade väl börjat så fundera på vad nästa steg var och liksom större utmaningar och vad kan jag göra härnäst. Och kände väl att Sverige var lite litet just när det kom till... Alltså, karriärsmöjligheter, branschen är inte jättestor i Sverige. Så jag var bara nyfiken på liksom en större utmaning och något nytt. Så jag började göra lite research. Åkte hit några gånger på liksom längre perioder och kände efter lite hur det kändes. Och sen bestämde jag mig för att flytta hit.
Vad modigt. Vilket år pratar vi?
Alltså jag började väl åka hit runt 2013 skulle jag tro.
Mm.
Något sånt.
Mm. Ja, men ja, precis. Men det är ett år.
Och sen flyttade jag i slutet av 2014.
Okej. Okay. Och var det läskigt att flytta liksom till en så här stor stad? Visste du vad du skulle göra här? Eller var det lite så att du bara hoppade ut i det okända?
Jag hoppade absolut. Men någonstans var det väldigt härligt. Jag hade liksom gjort samma sak i 10 år och var liksom, hade inte haft någon paus riktigt heller. Jag hade liksom, ja, men, jobbat väldigt mycket, pluggat lite vid sidan av också, alltså, allt på en gång. Så jag längtade lite efter ett så här avbrott och lite bara känna efter vad man vill göra härnäst och så vidare. Så det var ganska perfekt att kombinera det med att komma till en helt ny stad där man bara ville upptäcka och testa saker och så. Så att, det var bara härligt. Det var underbart.
Och hur är New York som modebranschen här? Är den liksom, ja, kan du beskriva den?
Det finns så otroligt många sidor av den. Till viss del är den, alltså den är ju mycket, mycket större och den är. Så det finns vissa väldigt intensiva delar där det är liksom väldigt hård konkurrens och jättetufft klimat. Och liksom du förväntas jobba stenhårt och det ska vara det enda du vill göra och så vidare. Men sen finns det också väldigt många stora professionella framgångsrika företag där det liksom är en väldigt bra företagskultur och jättetrevliga människor. Och, så att det är lite, jag skulle kunna säga att den mer liksom, verkligen så här high fashion och edge-delen, den kan se ganska tråkig ut. Där är det liksom väldigt intensivt med konkurrens och inte så trevligt klimat. Men samtidigt så alltså, mer kommersiella företag och liksom större businessar, där är det väldigt alltså, bra klimat också.
Men det är ju, alltså New York är ju som en modemetropol. Liksom. Det måste ju locka så mycket talanger som kommer hit liksom, för att söka the American dream eller bara liksom, etablera sig själv och vara sina egna märken. Är det liksom, det måste vara så kreativt smältdegar liksom, på så många sätt.
Absolut, verkligen. Och någonting som jag tycker är väldigt härligt här och spännande som jag inte riktigt var beredd på innan jag kom hit, det var att de har kvar så himla mycket av själva hantverket och produktion, och de har, alltså det finns otroligt mycket möjligheter här. De har ju en stadsdel som de kallar för Garment District i Midtown på västra sidan. Och där är det ju fortfarande fullt med, de byggnaderna är fulla av fabriker. På varje våning är det liksom sample rooms och fabriker, och det tillverkas jättemycket kläder och det görs alla prover till modevisningar. Och det finns resurser för att ta fram precis allting. Det finns liksom printhouses och embroideries och massor med tygaffärer och väldigt mycket möjligheter.
Kan man gå dit som en, ja, men en person då som har kanske ett eget märke men i uppstartsfasen och ganska ny, kan man gå dit och få sina prover uppsida?
Ja, det kan man absolut göra.
Fantastiskt.
Det kostar pengar, ja. Men man kan absolut gå dit.
Ja.
Det finns väldigt många olika sample rooms, så de är fokuserade på olika saker, olika duktiga, olika dyra och så vidare.
Ja.
Men det finns absolut alla möjligheter.
Det är jättekul. Jag trodde lite att det inte riktigt fanns längre.
Nej, precis. Det är lite som en så här gömd värld, för det är liksom inte så... Det är lite grann som är i bottenplan, men det mesta är egentligen uppe i husen. Liksom, så att man ser det inte utifrån. Men nej, sen när man väl jobbar där och har liksom anledning att åka upp i de här jättegamla hissarna.
Ja.
Så varje våningsplan är liksom bara en stor maskinpark när det öppnas upp. Så
vad spännande.
Ja, det är roligt.
Det är superkul. Men så när du kom hit, vad gjorde du då? Liksom? Vad var din plan?
Alltså, min plan var nog att bara nätverka så mycket jag kunde, träffa folk, be om råd, tips. Alltså, så jag mötte upp mycket rekryterare. Det finns många liksom, rekryteringsagenturer. Alltså bara bokade möten med allt och alla och liksom försökte få en inblick i branschen och lära mig liksom, men vilken nisch jag skulle utforska mer och så vidare. Så att det, ja, bara så många möten jag kunde.
Ja, som en ung så här, designer från Sverige, var de sugna på dig då? Eller liksom, funkade din bakgrund här?
Ja, alltså det är en spännande dynamik. Det är faktiskt, man är ganska attraktiv som svensk och som europé. Det visade sig, det var jag inte heller riktigt beredd på, men det visade sig att många av designmodeföretagen här, de föredrar att anställa europeiska designers.
Mm.
För att de uppskattar den stilen mer än den amerikanska. Så att det var absolut en positiv grej.
Mm.
Och sen, ja, men de gillar min portfolio med liksom min rena avskalade stil och sådär. Så att jag fick väldigt mycket positiv respons. Sen är det lite klurigt med visumgrejer och sånt där. De är alltid lite förvirrade över hur de får anställa mig och så vidare.
Ja,
med visum.
Men det måste man nästan komma tillbaka till. Jag kan tänka mig att det är många som undrar just det. Så här, hur man ska få visum och hur man ens liksom får, om man får jobba här. Men det här med så här, europeiska designer och så, känns det som att det finns en stor så här, rivalitet mellan liksom Paris, London, Milan och liksom de här europeiska modestäderna. Det finns ju så många jättekända märken. Och det amerikanska, för här, då tänker jag Calvin Klein, Ralph Lauren. Alltså lite mer traditionella märken kanske. Nej.
Ja, de traditionellt amerikanska märkena är ju ganska tråkiga, absolut.
Ja, och de är inte jättepoppiga.
I...
Fast Princess, det kan jag aldrig uttala.
Princess Schulen. Ja, de är fantastiska. De gillar jag jättemycket. Ja, jag har märkt väldigt mycket här att det finns... Det är ju absolut så att man ser upp till de europeiska märkena och det är de som har... De har högre status här, helt klart.
Mm.
Det är lite också som alltid att det som är lite längre bort är någonstans lite mer exotiskt. Men även för att de har liksom en tydligare, ett tydligare arv och liksom mer hantverk och en liksom starkare bakgrund på ett sånt sätt.
Mm. Jag brukar säga också när man går här på gatan och sen så ser man en svensk och man gående så känner man igen han eller henne på liksom kilometers avstånd. Alltså just på grund av att vi är reklampelare för den här liksom skandinaviska, minimalistiska, avskalade stilen som är ju supersnygg verkligen. Men den sticker ju ut här på ett annat sätt. Alltså den gemene mannen, alltså amerikanen ser ju inte ut så.
Absolut. Nej, det stämmer verkligen.
Men är det gångbart här?
Ja, det tycker jag. Vissa... Man får liksom anpassa lite grann tycker jag. Det är ju... Så när jag först kom hit så insåg jag ju alltså att min svenska garderob som jag hade med mig var liksom lite väl mycket oversized och i princip ingenting som var kroppsnära. Och då kände jag mig ibland lite missanpassad här. Och så. Men
du gillar... Alltså,
men stilen generellt gillar de, absolut.
Ja. Och den amerikanska stilen, hur skulle du beskriva den?
Alltså... Det är väl svårt att sätta det i ett enda fack. Det finns så otroligt mycket. Men den är ju generellt väldigt mycket mer dekorerad och feminin, skulle jag säga. Från ett designperspektiv. Många amerikanska varumärken är ju antingen mer preppy eller mer dekorerade eller mer feminina.
Ja, men också det här, det kanske är specifikt för New York, men liksom att man klär sig i officekläder och liksom man har en dresscode på jobbet och sen har man liksom en privat stil, att man kanske har nästan som två garderober till och med. Man ser ju ofta så här på månaderna att folk åker i sneakers men liksom kostym och vice versa, tänkte jag säga. Men liksom att det blir som en blandning mellan office, vad man har på jobbet och vad man har i sin privata garderob liksom.
Ja, det är mycket möjligt. Jag har inte sett jättemycket av det i och med att jag jobbar i en bransch där liksom man dels får man ju klä sig ganska fritt precis som man vill och dels så är ju alla väldigt medvetna och intresserade och klär sig snyggt liksom. Så jag har svårt att bedöma mer den där generella liksom jobbkulturen när det kommer till kläder här.
Ja, jag förstår. Det är mer jag som ser det, som åker tunnelbana mitt på dagen när ingen annan åker. Man spanar in folk. Men hur som helst, när vi hoppar tillbaka till den här visumgrejen, för det är ju en sån här tråkig sak att prata om, men också viktig. Om man vill komma hit och jobba så är ju det någonting som står i vägen för många. Var det svårt att få visum, eller hur bar du det åt?
Ja, det var otroligt svårt. Framförallt var det svårt att få tag på konkret information om vad som gällde och vad man kunde göra och vad man inte kunde göra.
Mm.
Det tog mig ju från liksom en första tanke om att jag skulle vilja flytta hit till att det faktiskt var möjligt. Det var nog nästan 2 år. För jag var ju här i många omgångar och liksom försökte nätverka. Det var liksom, man var tvungen att ha ett jobb för att få ett visum och man var tvungen att ha ett visum för att få ett jobb och så vidare. Så det var en utmaning. Och så ville jag helst inte vara knuten till ett specifikt företag. Så det blev liksom ytterligare lite svårare när jag ville ha friheten att kunna frilansa och jobba med olika företag. Så nej, men det var samma där. Jag nätverkade massor, pratade med folk, ställde frågor, pratade med andra svenskar som hade flyttat hit och andra europeer också och så vidare. Till slut, konstigt nog, så var det bara ett tillfälligt möte i Sverige som fick alla pusselbitar att falla på plats. Jag träffade en person i Sverige som kopplade ihop mig med någon som kopplade ihop mig med någon och sen var det löst.
Wow.
Det var, men det var absolut en utmaning att komma dit.
Ja, så det blev liksom en jävel på att nätverka.
Ja.
Det är första steget. Steg nummer 1, nätverka hjärnet. Du är inte den första som säger det. Alltså, nätverka, det verkar vara så i alla branscher här. Men amerikanerna är väldigt öppna och göra det också. Så att min erfarenhet är att det är rätt lätt här att nätverka.
Och ja, kul, absolut. Liksom. Verkligen.
Bjussiga sådär.
Ja, men och alla vill alltid hjälpa till. Det är nästan så att de frågar vad kan jag hjälpa dig med. Liksom. Mm. Så att det är verkligen. Och jag tror ännu mer när jag då som riktigt sådär ny, naiv svensk i New York.
Mm.
Då var jag väldigt orädd och bara pratade med alla hela tiden. Och fick massa bra tips på vägen och så vidare.
Och man kan ju åka hit i 3 månader på turistvisum. Så det är ändå ganska lång tid. Alltså man hinner ju med rätt mycket på den tiden.
Ja.
Om man vill fråga sig runt och precis göra som du gjorde.
Ja.
Okej, så då flyttade du hit så småningom med visum. Men då hade du inget jobb. Så med en massa kontakter. För du hade ju varit här och nätverkat en hel del. Vad hände då? Vad gjorde du då?
Ja, precis. Nej, men jag var väldigt entusiastisk över att jag äntligen fick jobba. Så att jag hörde av mig till mitt nätverk som jag hade börjat bygga upp. Och men letade liksom efter uppdrag. Jag hittade liksom lite småjobb här och där först. Och sådär. Men samtidigt var jag inte jättestressad över att börja jobba i och med att jag hade liksom... Jag ville nästan ha en liten paus. Så att jag jobbade med lite egna projekt också. Och jag byggde upp en webbshop för mina illustrationer. Och jag... Ja, men lite alla möjliga, utforskade lite olika spår. Och så småningom så började det komma in lite uppdrag här och där. Och så det var liksom en skön kombination ändå. Det är skönt när man inte så direkt har den pressen att man måste dyka in i någonting på en gång. Så det var väl egentligen inte först liksom, lite senare när jag väl började känna att nu... Alltså att jag hade någon sorts förväntning på mig själv att nu ska jag faktiskt jobba. Det var ju först då som det blev lite så här stressande att man liksom, men nu ska jag göra någonting seriöst och så vidare. Men nej, jag vet inte, jag tror jag hade lite bra flyt och tur också med liksom mitt svenska ursprung och min rena stil och så vidare. Det var ändå en hel del företag som var intresserade av att jobba med mig. Och jag gjorde en del kortare frilansjobb och sen dök upp något längre uppdrag som jag jobbade på kanske 6 månader eller något sånt. Och sen hade jag en liten paus igen och så fick jag något nytt uppdrag. Så det flöt på. Alltså, självklart var det perioder när man säger oj, men vad ska jag göra nu? Nu måste jag hitta något nytt igen. Men samtidigt har jag alltid alldeles för många egna projekt också. Så det är inte svårt att fylla upp tiden emellan när man inte har uppdrag. Så att det har funkat bra. Det har varit en bra balans. Liksom.
Det kan du minnas din första tid här. Alltså, hur kändes det att komma hit? Liksom? Var det bara så här spännande och roligt och liksom, living the dream? Eller kändes det bitvis...
Ja, det var verkligen. Framförallt innan jag hade flyttat hit på allvar så var det ju som allra mest spännande. För då fanns det ju inte riktigt några så krav eller något. Utan då var det bara att utforska och upptäcka. Det var jättehärligt. Jag spenderade en hel del tid här tillsammans med en av mina bästa vänner som flyttade hit också på samma gång. Så vi hade verkligen bara jättekul. Testade nya restauranger hela tiden och...
Ja.
Massa bruncher och massa rooftops och barer och så. Så det var verkligen väldigt härligt. Sen när det väl blev lite mer allvar och det var dags att börja jobba och så var det... Alltså det är fortfarande alltså väldigt spännande och kul när allting är nytt. Liksom.
Mm.
Det känns som man kan återupptäcka New York också så många gånger om. För varje gång man... Alltså, i början så hyrde jag ju lägenhet i andra hand och då liksom flyttar man väl ungefär en gång om året. Och kommer man till nytt med nya områden, nytt kvarter och hittar liksom en helt ny värld igen. Liksom. Det är lite så att varje område är liksom en stad i sig nästan. Så jag har, nej men det var många, liksom, många olika faser men väldigt mycket upptänkande väldigt länge. Liksom.
Ja.
Så, men absolut bara jättemycket glädje över att ha löst visum och faktiskt få vara här.
Åh, mm. Oh, gud vad härligt. Jag blir såhär lite nostalgisk känner jag själv. Man liksom, och tänker på hur det var när man kom hit. Hur har det utvecklat dig liksom, på ett så här professionellt plan? Känns det som att du liksom, flyttade hit, upptäckte så mycket nytt, fick ny inspiration, liksom, träffade nya människor? Vad hände någonting då med dig och din design som process?
Alltså, jag har ju helt klart fått ett nytt perspektiv på liksom hur litet Sverige är i sammanhanget i världen, i ett större sammanhang. Liksom. Det är ju i modevärlden här, det är ju inte många som ens tittar på liksom Stockholms modevecka.
Nej, utan, jag tänkte så här, jag har ändå en modevecka.
Precis, men den räknas ju inte i det större perspektivet.
Nej.
Generellt så, de respekterar ju våran stil väldigt mycket. De gillar estetiken, men de har inte speciellt koll på specifika varumärken och så vidare. Men
typ kanske
ja, för de visar ju i Paris, så
jaha,
okay. Det är ju därför som de börjar känna till dem här.
Okay.
Men
ni är lite spelare på kartan.
Ja, absolut. Så nej, men det är härligt att få det perspektivet och ja, men helt enkelt få se massa andra saker utanför det. Men samtidigt som sagt så får man ändå ett väldigt bra bemötande just som europé och svensk. Och så att det är väldigt spännande.
Vad är det typiskt här kostymplagg? Liksom? Om du skulle göra dig själv i en, till en skjorta eller en tröja, hur skulle den se ut då?
Ja, men absolut att jag har, vilket blir ännu mer tydligt när jag är här, att jag har ju ett väldigt tydligt så skandinaviskt svenskt arv i liksom det minimalistiska, enkelheten, mycket fokus på fina bra material, jag älskar siden, ull, bomull, alla naturmaterial, tycker mycket om att leka med siluetter och intressanta detaljer, gärna någon sorts liten liksom edge eller rå touch på det hela.
En sån här fin råsöm som du har nu på din skjorta som du har på dig idag.
Ja, precis. Ja. Typ exempel.
Det heter så, va? Raw edge. Eller?
Raw edge, ja. Precis.
En sån fransig, ja, en fransig kant kan man beskriva det som. Om man inte vet vad raw edge är. Så.
Ja. Ja, absolut. Och vilket är lite motsatsen till den typiska amerikanska stilen. Så att jag har ju känt vissa företag som jag har jobbat för, de anställer mig för att, eller anlitar mig för att de vill åt det här rena svenska, minimalistiska. De vill gärna vara det, fast de, någonstans så inser de ju också att deras marknad inte riktigt förstår sig på det helt ut. Så att det blir ofta att de tar in mig och så, för att de gillar min portfolio och hur det ser ut. Men sen är det liksom, sen vill de gärna lägga på lite mer detaljer och lite någon liten volang eller rosett eller vad det nu kan vara.
Det
är liksom en utmaning verkligen att hitta en balans där. Att någonstans hålla sig till det som...
Ja, som är du också. Kanske inte kompromissa för mycket, samtidigt som jag förstår att det måste gå att sälja också annars.
Ja, precis. Jag menar, när jag jobbar för kunder så anpassar jag mig såklart efter vad deras marknad efterfrågar och vilka de säljer till.
Mm. Men är det som designer, har du liksom sista ordet är ditt? Eller kan det vara så att du gör en jättefin plagg och så kommer någon och bara, men gud, nu ska vi ha en volang här och står och sätter på ryggen och du bara, okej, okay, ja, då blir det så här.
Så det beror alldeles på vem man jobbar för. Vissa roller som jag har haft, där är det jag som har fullt ansvar och tar besluten. Andra, alltså det är ofta så att det finns liksom en ägare i företaget som någonstans alltid har sista ordet. Så då får man anpassa sig och så också. Men det är lite olika beroende på vem man jobbar med.
Och hur ser det ut där du har jobbat hittills? Du har jobbat på många olika företag, förstår jag det som. Men är det liksom stora designavdelningar där alla sitter och jobbar med sitt? Eller är det liksom mer så här små team eller...
Det är väldigt olika. På vissa företag jag har varit, där har jag liksom varit ansvarig för ett litet team. Så jag sätter riktningen och visionen och så hjälps vi åt att designa fram kollektionen. Och sen på andra företag, som till exempel där jag är just nu, Victoria's Secret, där är det liksom en väldigt stor designavdelning och jag är del av ett litet team som är supernischade, fokuserade på bara trosor. Bara tryckta trosor. Så det är väldigt specifikt.
Men det, alltså, nu måste jag bara... Victoria's Secret, och alla vet ju vad det är, underkläder. Men designen där ser likadan ut från år till år? Eller
missar kanske? Du menar modellerna?
Ja, men jag tror precis. Modellerna på trosorna är ju... Det finns ju inte så många sätt man kan designa en trosa på.
Alltså det finns otroligt många sätt att designa en, men det är absolut så att de har vissa basmodeller som de uppdaterar med nya tryck eller nya färger eller en ny spetskant eller en ny placering av en spetskant och så vidare. Så att, absolut, det låter lite som att men man kan inte göra så mycket mer, men det är otroligt mycket jobb som går in i varje
kollektion. Och då kan du sitta och gå igenom så här på fredagsmötet och bara, men den här spetskanten, ska den vara här uppe eller där nere? Eller ska den vara liksom...
Ja, verkligen. Det är mycket sådana detaljer. Och så är det även såklart ett kostnadsperspektiv i så stora företag. Så det är så här, okej, vi skulle vilja byta ut till den här spetskanten, men den kostar några cent för mycket, så det har vi inte råd med, så då måste vi göra något annat. Så det är många perspektiv att ta in i beräkningen. Liksom.
Ja. Jag gillar Victoria's Secret. Jag gillar kanske är för starkt ord, men jag är väldigt intresserad. Alltså det är kul. Alltså jag är fascinerad i det ordet jag är ute efter. Alltså jag tittar alltid på modevisningarna, den här fashion showen som de har en gång om året. Och tycker att det är någonting som lockar mig så starkt med det. Jag vet inte vad det är. Liksom. Men det är som knäpp. Det är så knäppt för alla underkläder. Sen de har bäddat in det rosa fluffet med de här liksom, snygga tjejerna. Och det är något som man verkligen är så här, gud, jag undrar hur det går till. Men hur, vilken trosa säljer bäst då?
Alltså, jag kan inte egentligen prata så mycket om detaljer så, men...
Det känns ju som att deras bread and butter kanske är de här, precis, man köper trosor i bulk, 3 för 30 eller vad det
är. Ja, jag tror de är 5 för 28, fast priset varierar lite med kampanjer och sånt, tror jag, men ja, vi jobbar ju på de 5 för trosorna som det heter.
Där på någonting med så här likheter och skillnader mellan Sverige och USA och jobba liksom med här teamen och så. Kan du inte berätta lite om det?
Jo, absolut. Det är väl... Ja, men dels är det ju... Det är ganska... Alltså generellt måste jag säga i företagen här, det är ganska hierarkiskt. Och det är framförallt också väldigt nischat. Jag tror ni har varit inne på det tidigare i podden också. Att man är väldigt specialiserad på sitt område här. Det har väl att göra med att det finns otroligt mycket människor här. Så att de kan liksom hitta någon som är specialist på precis varje liten del i processen som de behöver. Så att,
någon som gör blixtlåsan och någon som gör...
Ja, så det var ju... När jag kom hit var det absolut en utmaning att liksom någonstans sammanfatta vad min nisch var. För jag... kommer från en bakgrund där jag har designat hela kollektioner alltid liksom, och både ytterplaggen och sidenklänningarna och topparna och byxorna. Medan här så är det så här, har gör du toppar eller byxor eller stickat eller vävt liksom. Det så att det är absolut någonting som är väldigt annorlunda och nytt.
Så det hjälpte dig liksom då att bara så här liksom, och hitta eller bestämma det för bara, okay, men det är det här jag vill helst av att göra typ.
Alltså jag gjorde väl mer eller mindre ett CV för varje roll liksom, så att jag har ju en väldigt bred bakgrund, så jag har helt enkelt delat upp min portfolio liksom, så att jag skickar det som är relevant för den rollen som jag är intresserad av.
Det är bra generellt tips, tror jag, även om man inte är i modebranschen just. Men att tänka lite så kring sitt CV, att man gör det lite mer nischat.
Absolut.
För jag som du sa, jag vet, det är ju andra som också har varit inne på det, liksom, att man är mer specialist.
Ja, och de blir ju lite förvirrade. Liksom. Men gör du det här eller det här eller det här? Fast allt.
Jag tycker att det är en fördel. Liksom. Ja, allt, alltså, det är något positivt laddat. Men här kanske inte så mycket.
Men nej, man hjälper dem lite genom att sammanfatta liksom, tydligare att jo, men det här är mitt fokus.
Mm. Och sen så när du lämnar ifrån dig din design till någon annan då som ser upp det antar jag som prover eller jobbar
ja, med precis. Det är väl en ytterligare skillnad som jag har insett. I många företag här så är det är lite mindre fokus på teamarbete skulle jag säga. Att man tar inte riktigt ansvar för hela processen utan designerna, deras huvudansvar är att se till att det finns en provkollektion den dagen som den ska vara klar. Och sen allt efter det när det ska tas vidare och produceras och så är liksom inte deras problem. Så att de fokuserar inte så mycket på det. Så det blir väl, jag märker att det ofta är liksom istället för att de ser till att hitta ett material från en leverantör som man har råd att köpa av till produktion och så vidare så kan de bara så här, sista minuten springa ut och köpa någonting i en butik som sen produktion får liksom ansvar för att leta upp ett likadant material sen när det är dags att producera. Så att det är lite mer så kortsiktigt tänk, inte riktigt så mycket samarbete utan ganska individualistiskt att det är upp till var och en att lösa sin del av kedjan. Liksom.
Mm. Mina öron så låter det lite så oeffektivt.
Liksom. Ja, det var min stora frustration när jag kom hit innan jag började liksom, acceptera det. Ja, lite så. Men det är inte alla företag, det är lite olika. Mm. Större företag har ju väldigt så tydliga processer och specialister på varje litet område som har massa möten och försöker knyta ihop och samarbeta. Liksom.
Mm.
Så det är olika.
Men har du blivit mer som svensk sen du kom hit tycker du? Eller känner att du blir lite mer amerikansk för varje dag som går?
Alltså, man ser ju sin svenskhet på ett annat sätt. Det blir mycket tydligare vad som är väldigt svenskt.
Mm.
Sen jag var ganska, alltså när jag kom hit så jag var väldigt imponerad av vissa delar av deras kultur. Hör de, till exempel hur de är så otroligt socialt drillade liksom. De är riktigt bra på sociala sammanhang och hur man ska presentera varandra, hur man ska få alla att känna sig välkomna och inkluderade och liksom allt småprat och allt det där. Det är liksom, de lär sig mer än mindre i skolan. De är väldigt så drillade i det. Så där kände jag mig otroligt underlägsen direkt. Liksom. Och just att man är lite så här naiv svensk och bara kastar sig in i ett sammanhang. Fast egentligen vet man inte riktigt hur man ska bete sig där.
Nej. Men det måste man nog vara alltså.
Ja,
det är
absolut.
Du har varit lite
det är bättre att utsätta sig för det så lär man sig. Men,
ja, och blir det fel. Men det går ju alltid att rätta till, tänker jag.
Ja.
Det är lite på vägen. Lite swinglish. Men du kör ju din illustrationsbusiness också vid sidan om.
Ja, den har jag liksom aldrig riktigt lanserat. För jag är fortfarande inte nöjd med namnet.
Ja, kan du lansera den?
Jag byggde. Ja, kom med ett namn så ska jag göra det. Nej, men jag byggde liksom webbhoppen och jag tog fram lite prover och produktion och så vidare. Men ja, det kommer alltid något annat jobb emellan så jag har inte riktigt hunnit färdigställa. Men så snart jag känner att jag är nöjd med namnet och hittar ett bra namn som jag trivs med så kommer jag lansera den.
Ja, men gör det. Men man kan ju följa dig redan nu på Instagram.
Det kan man göra.
På det, och på din, vad heter du där?
Mitt personliga konto är Kristin Dedorsson och illustrationerna är Stories by Kristin.
Just det. Ja, men då får man ju följa dig där så får man ju hålla uttryck efter när du postar lite.
När du har
följt det. Det är ju det svåraste att hitta på ett namn. Ja. Alltså, det är många som säger det.
Det är där man fastnar liksom.
Okej, men och en typisk dag då? Du går upp på käka frukost och går till jobbet?
Ja, alltså, det är väldigt olika beroende på vart jag jobbar. Men ja, absolut. Jag går upp och äter frukost de flesta dagarna. Ibland så brukar jag ta färjan här nere vid vattnet över till Manhattan. Det tar bara 10 minuter.
Mm.
Superhärligt. Väldigt skön morgoncommute istället för att trängas på den fulla tunnelbanan.
Det är ju ett tips för alla som åker hit och åker den där färjan, för den kostar ju som en tunnelbanebiljett, men det är ju jättefint att se hela Manhattan.
Ja, verkligen. Och framförallt på våren och sommaren. Mm. Jätteskönt, kan man sitta ute och njuta av solen. Ja, och sen, alltså mitt jobb handlar ju ofta om att göra moodboards, researcha inspiration, skissa, ibland beroende på vart man jobbar. Så ibland som designer så gör man även techpacks, som det heter, som är techpacks.
Techpacks.
Ja. Det är liksom alla tekniska instruktioner till fabrikerna och så vidare. Så ja, mycket leta efter material, välja färger.
Har du några spaningar inför kommande säsong? Eller vad jobbar du på nu? Det är inte hösten, utan det är typ nästa vår.
Ja, vår 2019.
Vad är det man ska ha då? Retrosverige.
Det får jag ju inte avslöja tyvärr.
Nej, okej. Ja, men någonting annat.
Det är tråkigt att mitt jobb är alltid hemligt i ett år framåt. Så det är svårt att säga för mycket.
Speciellt de kan jag tänka mig, de stora.
Ja, ju större desto känsligare.
Men okej, men kanske ändå mer generellt sett då? Det är svårt, såklart.
Ja, jag är inte ett jättestort fan av att prata trender så, eller sätta regler liksom. Det är inte riktigt min grej.
Okej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jag förstår. Man får se det som man är. Alltså man får ta det som passar en själv. Jag tycker att jag har blivit mer svensk i min stil sen jag kom hit, vilket är så ironiskt. För att jag tänkte nog tvärtom, att jag skulle bli liksom kanske någon vintage-drottning. Eller du vet, jag har lite crazy färger och blir lite så mer härlig i min stil. Men icke så icke. Jag har ju snarare blivit mer svensk. Alltså enkel, du vet, helt enfärgat. Köpa på kost. Du vet, ja.
Ja, men tråkigt nog så dras man ju mer och mer till de svenska varumärkena och företag. Jag har nog aldrig köpt så mycket Acne som jag har i New York.
Liksom. Det är
jättemärkligt. Ja,
det är konstigt. Eller så här,
tyvärr så tycker jag att det är ganska dåligt utbud här. Alltså, allting finns ju, så det är, men mest att det amerikanska i sig är liksom inte så lockande för mig. Så, nej.
Nej, alltså jag håller helt med. Jag tycker inte heller att det är en jättebra som utbud av mode. Liksom. Om det inte det är såklart jättedyra märkesgrejer. Men det här liksom är vardagliga som är kanske prisklass som kost och another stores och sådär. Så att hitta det.
Ja, Sverige gör faktiskt det ganska bra.
Ja, men är det några sådana märken som du tycker är bra om man ska spana in när man är här? Alltså amerikanska tänker jag, som är kanske lite billigare än vad det är med att köpa i Europa.
Alltså det finns jättemycket sådana små independent designers och märken. Jag kan tyvärr inte namnen på jättemånga av dem. Jag kretsar mer kring de dyra märkena.
Men de får gärna vara dyra också.
Och där, alltså de få amerikanska favoriterna jag har, det är ju The Row, Twenza Schuller och även Narciso Rodriguez. Sen finns det ett skomärke som är väldigt hett just nu, Grey Matters heter de.
Mm.
Det är en vän till män som driver det.
Gud vad kul, det ska jag kolla.
De får väldigt mycket uppmärksamhet. De är coola, de är väl lite svåra men bara mycket av kollektionen. Men de
tycker
de gör ett bra jobb.
Det är jättekul ju. Alltså sådana tips är så här, så det är så kul ju att ha, tycker jag. Om man åker hit, alltså även för mig. Jag har ju inte stenkoll. Men känner inte du att det är ganska mycket sådana här också LA-märken som har poppat upp? Alltså de här som jag inte heller kan uttala, men Sir Gabriel som gör skor och väskor. Vet du vilka jag menar?
Ja, alltså det finns jättemycket av den stilen här. Mm. Och den har väl jag aldrig riktigt varit så jättedragen till. Men ja, det finns jättemycket sånt om man är ute efter det.
Jag gillar lite Rachel Comey också. För mig är hon som en kulturtant, fast liksom en poppig version. Men ja. Lite så som jag tänkte att jag skulle bli. Men aldrig blev. Den stilen, den är svår att beskriva. Men jag tycker att jag tycker hon gör lite roliga grejer.
Ja, alltså jag har många vänner som gillar det och bär upp det väldigt bra. Jag själv är nog lite för svensk för det.
Liksom jag då.
Lite mer svartvit färgskala och rena linjer än det. Men absolut, de gör det bra. Det finns mycket.
Det är många märken som stänger också. Alltså, känner du av, du som jobbar på insidan liksom, i branschen, att så, modevärlden kanske är lite i svajning? Alltså, att det är många, ekonomin är inte vad den var. Folk kanske inte, jag vet inte om det beror på att folk inte konsumerar lika mycket eller vad.
Ja, men så är det absolut. Klimatet har förändrats väldigt mycket. Mm. Det är till och med många, alltså de senaste åren så är det till och med många liksom trade shows som har liksom stängt och gått i konkurs och så vidare. Så att det är ett annat klimat. Folk har under en period varit lite mer rädda för att ta in, eller folk, butiker och återförsäljare har varit mer rädda för att testa nya märken och mindre liksom leverantörer och så. Så att just nu så känns det som att de flesta går på safeguards med liksom etablerade stora varumärken, mycket logos, mycket det. Så klimatet är lite annorlunda nu för mindre märken. Men samtidigt så ser jag ändå att det börjar poppa upp mer och mer, och jag tror att det ändå går åt det hållet, att det kommer finnas mycket, mycket mer independent alternativ.
Det kanske är så att det går i vågor också. Men sen så tänker jag på det här märket Everlane som har ju funnits på nätet i ganska många år och som nu öppnade liksom en fysisk butik. Alltså att det ändå liksom är, alltså det är inte så att den fysiska butiken, att det är över på något vis. Det känns ju ändå som att uppenbarligen de har öppnat liksom en butik här.
Ja, nej, det är ju alltid ett väldigt bra medel för att liksom etablera sig starkare på en marknad, finnas representerad fysiskt.
Ja. Det är bra tips annars. Alltså jag tycker Everlane är så här en märke som är lite billigare men är väldigt stilrent och liksom enkla grejer att bära upp.
Absolut.
Jo, men jag tänkte fråga om du har liksom någon så här inspirationstips också. Om man liksom, var du hittar din inspiration ifrån. Jag vet inte, du var inne på det någon gång på tidigare när vi pratade. Men liksom, var du hittar inspiration helt enkelt.
Ja, men jag är ofta väldigt influerad av både arkitektur och konst. Och sedan jag kom hit har jag väl mer och mer också utforskat amerikansk konst. Och det finns ju otroligt mycket gallerier och så att besöka här. Så det finns ju ett väldigt stort utbud av sådana saker.
Bland annat speciellt som du gillar?
Ja, bland annat i Chelsea finns det några favoritgallerier. Ett av dem är Gagosian och ett annat David Swerner. De brukar ha väldigt bra utställningar. De är ganska stora för att ligga liksom mitt inne i stan. Så det finns ofta mycket spännande utställningar där. Specifika konstnärer, liksom amerikanska, så som jag har upptäckt medan jag bott här. Det är väl bland annat Donald Judd och och Richard Serra. Mycket, mycket bra liksom, skulptur i amerikansk konst tycker jag.
Gud, vad kul. Jag blir så sugen på att gå på de här ställena. Det blir oftast MoMA för mig. Alltså, jag går ofta till museum när min familj är här och hälsar på. Då blir det ju den här Whitney, MoMA, Brooklyn, alltså de här stora giganterna som man har varit på massa gånger.
Ja, så jag tycker de är härliga också. Det är
jättefina.
Man ser alltid någonting nytt. Även om det är samma saker som man har sett, så tycker jag alltid man kan hitta ny inspiration i det ändå.
Ja, men vad roligt. Men alla de här tipsen så kommer jag samla på amerikabrevet.com, så kan man ha det i bakfickan om man åker hit. Har du några fler sådana här tips till New York, liksom, vad du gör en ledig dag?
Ja, så jag älskar ju brunchkulturen i New York. Några favoriter man ska se här i liksom Williamsburg-området skulle jag säga är Luca, som ligger i William Vale Hotel. Har du testat den?
Nej, jag har aldrig varit där. Jag har aldrig varit på William Vale. Alltså, den går ju inte att misslyckas med. Men jag tänkte säga att det går inte att missa den.
Missa den,
nej. Det är en otroligt stor byggnad som sticker upp.
Precis. Ja, nej, men på första våningen där så har de en mysig restaurang som har väldigt bra brunch. Och i södra Williamsburg så finns det någonting som heter Sunday in Brooklyn som jag gillar. Jag tror att det är ganska nytt. Jag tror ett halvår eller ett år sedan de öppnade något sånt.
Ja.
Och sen... Jo, för middags eller drink så har jag en favorit i Tribeca som heter Smith & Mills. Mm-hmm. Också så här superlitet, mysigt ställe. De har inte ens 10 bord, tror jag. Dörren ser nästan ut som en stalldörr. Det är ganska anonymt. Liksom. På sommaren så ställer de upp dörrarna och så har de bord utomhus också. Men det är väldigt så mysigt, litet ställe, jättebra mat, väldigt personligt, bra service.
Toppen, det är så himla kul, för varje gång som jag träffar någon och frågar om tips så är liksom 9 av 10 har jag aldrig pratat om. Det vittnar ju om
det stora den här staden.
Ja, precis, att det tar aldrig slut på härliga...
Nej,
ställen.
Absolut. Men utöver sånt så, alltså mina helger, jag tycker väldigt mycket om att lämna stan också på helgerna. Så att är man här en längre period så skulle jag verkligen tipsa om att antingen utforska och åka upp upstate eller ut till The Hamptons och Long Island och så vidare.
Då kan man ju bara precis hyra en bil eller ta tåget ju upp North York eller Long Island. Och igår var du på det här konstmuseet Diaviken.
Ja, precis.
Det är ett superbra tips.
Superfint. Absolut. Och även Storm King Art Just Center ligger ju precis i närheten också, upstate. Ja.
Det är toppenbra om man bara vill köra en dagsutflykt.
Ja, verkligen. Det finns massa mysiga ställen längs med Hudson River. Vill man åka ända upp till The Catskills så finns det ett mysigt litet hotell som heter Graham & Co. Som jag gillar jättemycket. Jag tycker upstate är väldigt mysigt på hösten. Väldigt vackert.
Verkligen. Jag kan verkligen hålla med om det. Det är jättefint.
Och igår så stannade vi även till i något som heter Cold Springs. Jag har aldrig varit där innan, men bara en liten by, stannade till för att äta lunch. Och hittade ganska mycket så mysiga små antikbutiker och en så här liten butik som hade typ naturlig hudvård och en liten frisörsalong och ett litet café i ett, liksom. Supermysigt. Så det känns som det finns liksom några sådana små guldkorn i varje liten by.
Ja, det är verkligen en sån här landsbygd som lever. Det finns ju, som du säger, mysiga ställen i varje litet samhälle. Det är det som gör det så underbart, tycker jag, att åka upp, och också att man kan göra det över dagen. Det behöver liksom inte vara så svårt.
Nej, absolut, absolut.
Det är ju toppenbra tips. Om man åker till det här hotellet i Graham & Co, då kan man käka på Phoenicia Diner på vägen.
Ja, precis. Det är ett favoritställe, verkligen.
Och det kanske är också upstate som man gör de bästa fynden om man är sugen på att handla lite antikt och så.
Ja, så absolut. Det finns mycket sånt där.
Ja. Long Island sa du också.
Ja, precis. Där ute så har jag lite favoriter. En bra restaurang är Estias Little Kitchen. Det är en mexikansk restaurang. Ligger liksom lite helt för sig själv ute längs med en väg. Men supermysigt. De odlar även liksom grönsaker i trädgården som de använder i maten och sådär. Det ligger typ i Bridgehampton, Sag Harbor. Och i samma område så finns det en inredningsbutik som jag tycker väldigt mycket om. Som heter Monk 13.
Mm-hmm. I Sag Harbor?
Ja, precis.
Oh, härligt.
Superfin, men väldigt, väldigt dyr.
Ja.
Men väldigt bra för inspirationen.
Ja, verkligen. Det är jättebra tips. Sag Harbor är en supermysig liten stad, tycker jag.
Ja, absolut. Det finns en till inredningsbutik i samma kvarter som jag har glömt bort namnet på, men den är också väldigt fin.
Mm.
Och sen, ja, vad mer finns det där? Loveland Kitchen finns det också. Det ligger på North Fork.
Okej.
Också en mysig bra restaurang.
North Fork är så den här, liksom, Long Island delar sig ju i två när man kommer ut, ja, spetsen på Long Island. Liksom. Så det är väl norra halvan.
Ja, precis.
Yes.
Och sen bara för områden så är ju både Montauk och East Hamptons, Amagansett. Det finns jättemånga fina museiområden med fina stränder och, ja, men mycket härligt. Shelter Island är jättehärligt också.
Men tips skulle ju kunna vara att också besöka dem off-season, även när det liksom inte är juli och,
ja, 30 grader. Absolut. Jag tycker både vår och höst är väldigt bra där ute. Ja, nej, men och när det kommer till konstspåret där så finns ju även Jackson Pollocks house där ute.
Minns den?
Ja, så hans hus med studio,
wow,
finns där som man kan åka och besöka.
Ja, det hade
väldigt
jag,
härligt.
Det måste jag göra.
Hans studio, de har liksom bevarat golvet där och den är lite som en av hans målningar i sig.
Gud,
liksom.
Vad coolt. Men var det inte så han gjorde målningarna? Han hade väl en sån duk på golvet som han...
Precis, så det är lika mycket färg på golvet som det var på dukarna. Så det är lite av ett eget
konstverk. Jag hade ingen aning om det faktiskt. Alltså, nej. Det måste jag ju typ åka och kolla på nästa helg, känner jag.
Ja, det tycker jag. Det är ett spännande besök.
Man får
kika in i huset och få liksom en sån audioguide som berättar lite om hur han leder. Så det är... Ja.
Och alla det, precis, jag samlade det här på amerikabrevet.com så kan du kolla på det om man vill. Ja, men jättekul att ha pratat med dig. Superhärligt. Och man kan följa dig då på Instagram. Vad var det du heter nu igen?
Kristin Leversson.
Exakt.
Det är lätt att hitta mig överallt.
Ja, precis. Ja, men det är så många som heter det. Och man kan också följa amerikabrevet på Instagram. Superbra! Tack så jättemycket för idag.
Ja, men tack så jättemycket. Ja. Det var trevligt att prata med dig.
Ja, okej. Hej då.
Kram, hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.